CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Analyspodden från Dagens Industri.
Hej och välkomna till Analyspodden, Dagens Industris podd med analysredaktionen. Jag heter Felicia Åkerman och är reporter och makroanalytiker på tidningen. Och med mig på telefon från Kalmar så har jag börsanalytiken Uffe Pettersson. Hej Uffe.
Hallå Felicia, hur är det med dig?
Jo, men det är okej efter omständigheterna. Börsen är upp idag, det är alltid bra.
Ja, det är alltid bra och den har varit upp. Ja, den har faktiskt kommit tillbaka lite. Det var ju ner här för någon vecka sedan efter lite svag statistik och Trump och sådär. Men nu har det pignat till en del. Vi hade en uppgång här på 1,5% i veckan och så som det ser ut här på fredag förmiddagen så är vi väl upp en halv procent i varje fall. Så det ser ut att bli en hyfsad december.
Ja, det svajade ju lite där i början. Det var väl... Nu känns det som att man ofta förklarar saker med pessimism eller optimism i handelsförhandlingarna utan att nödvändigtvis kunna leda det i bevis. Men det var ju några så här konkreta uttalanden från Trump där i början av veckan om att det kanske inte blir något handelsavtal här på ett tag, kanske först framåt presidentvalet nästa år. Det var ju inte marknaden så himla pigg på, för man har ju prissatt in att det ska komma någon sorts delavtal här förhoppningsvis innan årsskiftet. Men sen svängde det igen, som det brukar göra. Och så kom det plötsligt uttalanden om att ja, men det går framåt i förhandlingarna ändå. Det här känns okej. Och då steg ja. Börsen igen. Liksom.
Ja, det är märkligt det där. Det borde finnas någon slags tanke bakom de här uttalarna. Som ena dagen så drar han ner förväntningarna på president Trump. Och nästa dag så håsar de igen. Jag vet inte om det är några slags väldigt svårtydda förhandlingsutspel som han gör. Som ingen mer än han kanske verkar begripa. Men så är det. Och vi hade ju en sättning där. Men vi hade ju också en sättning till följd av lite svaga ISM-siffror också. Som jag tror påverkade marknaden någon dag. Jag vet inte, det är ju din planhalva egentligen, Felicia. Eller hur såg det ut där?
Vi har ju fått både industrin och tjänstesektorn som vi brukar. Och de var ju inte så bra. Jag är väl kanske mest oroad över tjänstesektorn. Industrin har ju liksom gått knackigt ett tag. Och framförallt så var det väl att orderingången var väldigt svag inom tjänstesektorn. Och att delindex för sysselsättningen också inte ser så bra ut. Om man tittar på den trendlinjen nu så ligger den under 50. Och då kanske man ska påminna om att 50 är liksom det som ska då markera skillnaden mellan tillväxt och att det krymper istället. Det man möjligtvis kan hålla upp då som en liten förhoppning om att det inte riktigt är så dystert som det kanske ser ut i att produktionsplanerna steg ändå. Så det finns en viss optimism bland tjänsteföretagen. Men även industrisiffrorna var ju inte, inköpschefsindex där var inte heller särskilt bra. Man hade hoppats på en återhämtning, inte en jättestor sådan, men istället så fick man ett fall igen. Och det är väl ungefär samma grej där. Orderingången och sysselsättningsindex ser ganska dåligt ut. Produktionsplanerna steg lite grann, men man har ju liksom inte fått den här liksom vändningen som vi gärna ville kunna se inom den europeiska industrin generellt innan årsskiftet. Den ser inte ut att komma nu.
Ja, du kan ju siffrorna betydligt bättre, men så som jag har uppfattat det så tyckte jag ändå att det kommer liksom slags, vi har ju varit ner ett tag här, men så för någon månad sedan, ett par, så blev det lite bättre siffror. Och sen så tycker jag den absolut senaste tiden statistik har så att säga vänt ner igen. Är det jag som tolkar siffrorna rätt eller tänker jag fel?
Nej, men ungefär så har det väl sett ut. Det är väl kanske en månad sedan vi började prata om så här, känner man botten? Då framförallt i Tyskland som jag har liksom gått före och drivit det här. Nu fick vi ju här på morgonen tyska industriproduktionssiffror som också överraska på nedsidan och inte vara så bra. Och det är ju klart att så här, vi kan prata hur mycket vi vill om inköpschefsindex som för tysk del väl har stabiliserats lite grann, men fortfarande på så pass låga nivåer att man pratar ju liksom inte om att komma tillbaka till tillväxt, man pratar om att komma tillbaka till 50 förhoppningsvis liksom. Men de hårda data fortsätter ner, industriorderingången var också dålig här tidigare i veckan, och vi fick de första lite mer hårda data även från svensk industri idag i form av orderingång och det här som heter produktionsvärdesindex som SCB använder för att beräkna BNP från produktionssidan. Så det är liksom som ett mått på industriproduktionen. Även där så var den ner nu i oktober. Så att det...
Och det var det så att säga, var det sämre än vad man hade förväntat både i Tyskland och i USA, eller hur skulle du
säga? Ja, men Tyskland var sämre än väntat, för de svenska siffrorna finns det inte riktigt en så tydlig förväntansbild på de här tyvärr, så det är lite svårt att säga. Nej. men i Tyskland var det sämre än väntat den här gången.
Okay.
Och det var väl just det, att så här, den senaste månaden så har man haft lite på känn att men det kanske bottnar nu, det kanske vänder upp. Mm. Och då igen, inte till liksom någon fantastisk tillväxt, det tror jag inte det är någon som hoppas på, men man hade väl hoppats på åtminstone att det ska plana ut och kunna vända upp kanske efter årsskiftet. Men ja, så ser det ju inte ut att bli med de siffror vi har nu.
Så den här, ska vi säga, mjuklandningen i konjunkturen, det är fortfarande en obesvarad fråga lite grann, eller hur?
Ja, precis. Exakt. Det är liksom, man kan inte helt avfärda att vi har nått någon sorts liten botten, men man kan inte heller säga, nej, att vi har gjort det. Så att vi får helt enkelt, nej, tyvärr är beskedet att man måste invänta mer data.
Om vi fortsätter på dina områden, är det något annat i konjunktur och makrosiffror och ska vi säga, räntor och valutor som är värt att prata om som har hänt under veckan här?
Ja, det är framförallt massa saker som händer nästa vecka, men vi får ju NFP här i eftermiddag. Tyvärr så spelar ju vi in podden innan det. NFP är alltså den privata sysselsättningen i USA, och det är ju en sån här supersiffra för Fed och för marknaden generellt. Och där väntar man ju sig en återhämtning. Oktobersiffran var väldigt svag. Det berodde delvis på att man hade en stor strejk på GM, när fordonstillverkaren. Så man hoppas ju på att det ska komma tillbaka där. Men den förväntansbilden, om man tittar på så här, medianprognosen liksom, i Bloombergs enkät, den har kommit ner nu. För vi fick väldigt svaga siffror för något som heter ADP, som också gör liksom en mätning på den privata sysselsättningen, men som inte är lika tung som NFP är nu i veckan. Och den var klart under förväntan, nästan hälften.
Och det kommer här på fredags eftermiddagen. Är den till och med, den statistiken är av sin sådan vikt att Federal Reserve så att säga skulle kunna exempelvis, för nu är det väl lite oklart där huruvida det blir räntesänkningar ytterligare, eller är det en sån siffra som kan få dem så att säga att ta ett beslut i den där riktningen?
Jag tror att just den här siffran just nu skulle behöva vara riktigt, riktigt dålig. Om den var liksom en total katastrof av liksom aldrig skådat slag, då kanske Fed skulle börja fundera på en räntesänkning i nuläget. Men det är ju lite som att så här, de har ju pausat sin sänkningscykel nu. Signalerna som kommer är ju dels att man pratar om att man ska ha tålamod med att inflationen kan överraska på uppsidan, eftersom den har varit låg så länge, så man kompenserar för tidigare missar. Det talar ju för att man snarare har liksom en liten tilt mot sänkningar, och Jerome Powell har börjat prata om att vi ska fokusera på sysselsättningen, och vi ska fokusera på att liksom frukterna av den här ekonomiska återhämtningen vi har haft under många år ska sprida sig ut i ekonomin. Det är också någonting som talar för att man kanske snarare tittar på sänkningar än höjningar, men eftersom man redan har sänkt så pass mycket så kan man nog ha tålamod nu vid mötet nästa vecka och liksom avvakta. För att man ligger redan väldigt och stimulerar väldigt mycket. Så även om det är en dålig siffra nu, så tror jag inte nödvändigtvis att det gör att man svänger om supersnabbt. Men det kan däremot tala för att det kanske kan komma ytterligare en sänkning nästa år. Är det en jättebra siffra tror jag inte att det spelar någon roll. De har inte planer på att höja räntan på ett tag.
Nej.
Men vi kanske ska hoppa över lite till börsen. Det har ju hänt väldigt mycket. Vad tycker du är veckans grej bland bolagen?
Ja, veckans grej, det blir ju väldigt mycket vad det har varit för kursrörelser. Jag tycker att exempelvis, vi har haft några stora kursrörelser här, om vi tar de tråkiga först, så var det väl SAS-rapporten som sänkte aktien 15% i alla fall. Flygbolaget SAS som kom med sina helårssiffror, blir det, de har brutit räkenskapsår. Och siffrorna för fjärde kvartalet var ju kända, för de hade vinstvarnat. En omvänd vinstvarning som hon heter, att säga att det gick bättre än väntat. Det visste vi redan. Och sen så kom då själva siffrorna och aktien går ner 15%, och det berodde på att man flaggade för ökade förluster under kommande kvartal, och man la en prognos för kommande 12 månaderna som var ungefär 1 miljard kronor mindre vinst än vad marknaden förväntat, och det var det som gjorde aktien väldigt trist här i veckan. Och det där är lite att det låg inte riktigt i korten, utan det ändå, man trodde nog att Rickard Gustafsson, vd på SAS, skulle vara betydligt mer optimistisk här, med tanke på att Man såg passagerarsiffror från Norwegian som hade minskat, det vill säga att de drar ner på antalet flygningar och att det skulle då gynna SAS. Men SAS är i ett skede där de fortfarande har motvind från dollarn då, som även om dollarn har försvagats mot kronan sista tiden här, så är den ändå negativt så att säga i ettårsperspektivet. Och sen så att deras nya flygplan som de håller på och sätter in så att säga inte i full intrimning än och sådär, och plus att man har lite problem med de här IFRS-reglerna som nu kommer så att säga synas även hos SAS, och det kommer sänka vinsten en del. Så det var en ganska pessimistisk SAS-vd. Jag vet inte om det var lite politik bakom det där också, för det visade sig att de drog tillbaka en personalbonus här som de brukar ha. Det går gärna inte att liksom prata om fantastiska tider och sen dra tillbaka en bonus. Så det är möjligt att det fanns lite så att säga intern kommunikation i det där uttalandet, men det var i alla fall något som marknaden tog på allvar och sänkte aktien.
Tar man
något annat som är positivt då, så är det ju Clas Ohlsons rapport som kom in klart mycket bättre än väntat, och aktien var ju upp jag tror den var upp nästan 20% som mest, och de går i rätt riktning nu. Lotta Lyrå som har varit vd här, vad är det, något år eller två, i alla fall två kanske det är, ja, verkar göra rätt saker här, och en riktigt bra rapport från dem, och de har så att säga börja bli av med de här förlusterna de har haft runt om i utanför Norden nu när de backar hem i från Storbritannien och Tyskland och sådär. Så det är ett bolag som överraskade positivt i veckan.
Blir du köpsugen på Clas Ohlson?
Ja, den har ju gått ganska bra. Det känns liksom lite tråkigt att köpa 20% högre än vad den var för en vecka sedan. Men ja, om man liksom drar ut linjerna lite, så tror jag att det är klart att detaljhandeln är ju inte rolig, inte fysiska butiker i alla fall, men någon ska ju liksom överleva. Det kan vara lite, ofta är ju aktiemarknaden, ska vi säga, ta alla över en kam här, utan även i en svag marknad så finns det varumärken som går bra. Det finns till och med fysiska klädkedjor som går riktigt bra. Det finns ett Volt här i Sverige som ägs av norrmännen, går bra och sådär. Så det finns en del som sticker ut, och jag tror att Clas Ohlson har rätt koncept nu.
All right. Trelleborg kom ju med en omstrukturering här. Och nedskrivningar.
Just det, nedskrivningar. 3 miljarder skriver de av här. Det är över 10% av eget kapital, så det är en rejäl nedskrivning. Men aktiemarknaden höjde ändå aktiekursen 5% på det här beslutet. Det kan ju tyckas lite märkligt då, när man så att säga skriva av värden i tillgångar i bolaget, så blir det ändå mer värt själva bolaget. Och det beror på att man äntligen då tar tag i en del gamla surdegar man har haft, framförallt inom olje- och gasindustrin, där man köpte ganska dyrt en gång i tiden, och nu är det till salu eller ska åtminstone åtgärdas, och då lägger man det i ett separat affärsområde. Och det där, sånt där gillar aktiemarknaden av flera anledningar. Dels att man tar tag i grejerna och...
I de sekunderna när jag är i luften så är det en kamp på liv och död.
I Spotlight-serie Vinnarskallarna minns stjärnorna själva de dramatiska svenska sportögonblicken. Hör Anja Persson berätta om när hon kraschade i OS-backen, men reste sig igen.
Jag ville vinna över berget.
Vinnarskallarna. Nytt avsnitt varje fredag. Sök efter podden Spotlight.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Dels så kan vi då värdera de kvarvarande delarna, om man säger som så, de här delarna som liksom inte hamnar i den här bad bank affärsområdet. Kan vi värdera upp dem lite grann, för man flyttar så att säga förlusterna ut från ordinarie verksamhet, och då blir det att vinsten i den kvarvarande verksamheten stiger. Och det är sådana där grejer. Det är inte ovanligt att man gör så. Sandvik gjorde så en gång i tiden, och Alfa Laval har också gjort sånt där. Och det är ett sätt att så att säga fokusera på att ta tag i problemen. Så får vi se vad som händer här. Peter Nilsson som är vd på Trelleborg sa att han gav det nya affärsområdet då, som heter affärer under utveckling, eller verksamheter under utveckling ett eller två på sig att vända förlusterna som de har nu, men jag tror inte det kommer ta så länge. Jag tror att nu har säkert redan en del sådana här investmentbanker kontaktat Trelleborg och frågat vad de vill ha för de där grejerna, och det kan gå snabbare än så.
Okej, okay. Och sen så skulle de väl lämna utdelningen oförändrad också, det kanske kan förklara varför man blir glad liksom.
Ja, det förklarar just att man ville visa att det inte var kassaflödespåverkande, utan att utdelningen kommer vara 4,75 även nästa år. Och det låg i sig, det var inte så att marknaden trodde på en utdelningsminskning nästa år, men det känns ändå skönt att de bekräftar att de kommer dela ut 4,75, så det tror jag var ett lugnande besked. Det är lite så som om vi återgår till Clas Ohlson, jobbade här under deras omstrukturering, så var de snabbt ute och sa att utdelningen ska bli, och det är 6,25 på aktie här kommande två åren, oavsett om vi kommer redovisa svaga resultat nu till följd av omstrukturering och sånt, så kommer ni ändå, kan ni ändå räkna med en bra utdelning och sånt där. Den här tryggheten som det ger brukar aktiemarknaden gilla. Så det var väl bra gjort av Trelleborg. Och så får vi se om de lyckas slutföra det också.
Mm. Annars har vi ju haft ett gäng tunga kapitalmarknadsdagar här i veckan. Är det någon särskild som du har kollat extra noga på?
Ja, det har varit ganska mycket. Alfa Laval höll ju till ner i Skåne. Securitas kom med nya finansiella mål som tydliggjorde verksamheten en del. Axford skickade ut sina analytiker till det laget som de håller på att bygga för 2,5 miljarder, är det väl så. Det har varit mycket, jag skulle säga att SSAB har vi också haft. Det är ingen som så att säga, ingen sån här 10% lyft eller sänkning av aktier, men det som var mest nyheter kring var väl Securitas med sina finansiella mål. Men ja, det är ändå bra att de träffar marknaden, och det kanske var, jag vet, minns att Agneta var mest, var lite vår kollega Agneta var lite optimistisk kring Securitas då, och dess nya satsningar på mer förädlade produkter och sådär. Så det är väl den kanske som är lite intressant. Sen är det lite spännande, jag tror att Securitas nu kommer ingå i småbolagskategorin,
och då är det ändå ett bolag med 100 000 anställda, så det är lite intressant att säga då. Men ja, så är Finansverket. Nej, annars så är det, jag tycker att när man pratar med folk och läser och sådär, så tycker jag att marknaden är ganska optimistisk om börsen kommande månaderna här. Vi är inne i en traditionellt stark period. Vad som brukar gå som bäst från och med nu och några månader framåt egentligen. Och sen så tror jag att folk, den här räntenedgången vi har haft, den börjar sätta sig i folks hjärnor på riktigt nu. Och då är man beredd att köpa börsen, även om vi har haft ett bra börsår med en uppgång på 25%.
Ja, nej, men det ligger ju kvar, alltså så länge räntorna är så här låga, så får man ju det här, vad är det de brukar kalla det, TINA, there is no alternative. Det är ju fortfarande ett ganska starkt tema liksom, oavsett egentligen vilka signaler, inte helt oavsett, men ganska mycket oavsett vilka signaler vi får kring typ industrikonjunkturen och sådär. Att det känns som att så länge man ligger och pumpar på och har låga räntor, då har man ett golv där, och det går inte riktigt att undkomma det.
Nej, och så finns det ju mycket pengar ute. Jag menar att alla centralbankers balansräkning har ju verkligen exploderat här, och det är så att säga, så vi har ju mer pengar i samhället att investera på något sätt, och då kan man ju inte investera dem i nollräntor, utan nollränteobligationer, utan då blir det ju aktiemarknaden istället. Så det är väl liksom den här TINA som fortfarande gör att folk är positiva trots uppgången. Och sen får vi se hur 2020 blir. Det blir ju, så räntorna är en väldigt positiv faktor för börsen om man inte tror att de ska stiga något särskilt. Och sen är det vinstutvecklingen då, vad den blir 2020. Och det återstår ju att se då. Vi kommer väl ha lite sämre valuta, positiva valutaeffekter för de svenska bolagen. Och så får vi se hur mycket konjunkturen så att säga påverkat. Den är sämre nu än för ett år sedan.
Ja, alltså man kan ju också passa på att notera. Riksbanken gör ju en företagsundersökning med jämna mellanrum. Det kommer en ny sån idag, och där kunde man ju titta på just vad industribolagen svarade. Och de tror ju på att det kanske blir ganska dämpat nästa år, och att det inte kommer någon riktig återhämtning från 2021. Så det skulle ju tala för liksom ett lite lägre tempo. Men alltså, för inte så länge sedan så kändes det som att det fortfarande var ganska många investerare som satt kvar på sidlinjen och inte riktigt vågade köpa in sig. Att det fortfarande fanns en del liksom kapital utanför börsen som var rädda för de här toppnivåerna. Har du någon känsla för ifall de har kommit in nu, liksom, ifall det har skett någon sorts sentimentsskifte kring det där?
Ja, jag skulle säga att de är mer inne på börsen nu. Att det här, och det är av några faktorer. Dels att jag tror att många investerare har tagit till sig att räntan kommer förbli låg under en längre tid än vad man trodde tidigare. Och sen så att det har ju visat sig att de här dipparna som börsen alltid har egentligen, de har liksom aldrig varit något säljläge under det här året, utan det har alltid varit ett köpläge, utan börsen, när börsen rekylerar några procent så har den snabbt återhämtat det där, och det, så det har liksom aldrig, och då tror jag att folk liksom känner det i ryggmärgen lite grann, och nu har det gått ner några procent, nu vänder det nog och så köper man. Så jag skulle säga att det finns gott om pengar som har kommit in på börsen och har så att säga gynnat oss här lite grann.
Ska vi blicka framåt mot nästa vecka då? Jag vet inte riktigt hur det ser ut på bolagssidan, men på makrofronten är det totalt fullsmockat.
Ja, då tycker jag vi ägnar oss åt makron istället. Och vad är det du kommer ägna nästa vecka åt då?
Ja, men vi har ju redan pratat lite om att Fed kommer med räntebesked här. Och nu, både de och ECB kommer ju nästa vecka. De ligger lite före Riksbanken den här gången. Ingen av dem väntas ju egentligen komma med någon förändring av räntan eller något sånt där. Men däremot så kommer båda två vara väldigt intressanta presskonferenser att följa. Fed, för att man kanske kan få lite mer klarhet från Powell kring det här med, ja, men ska vi fokusera på sysselsättningen nu? Vad ligger, vilket håll lutar ni åt egentligen när det gäller liksom stimulanser kontra åtstramning? Men så är det ju Christine Lagardes första räntebesked som ECB-chef.
Just det.
Det är intressant bara som sådant, liksom, att få en känsla för hur kommunicerar hon kring penningpolitiken. Hon har ju visat prov på att verkligen kunna kommunicera svåra saker på ett begripligt sätt som IMF-chef. Men nu sitter hon och ska rodda ECB-direktionen som är inne i liksom en ganska jobbig fas där de är väldigt oense och har väldigt öppna bråk. Och det kommer bli en utmaning för henne att liksom kunna företräda en så splittrad centralbank som ECB är just nu. Så det ska bli intressant att se hur hon pratar om det. Och sen kanske hon...
Var hon inte ute i veckan här och skapade någon slags liten börsned... Ja, lite press på kurserna här vill jag minnas. Eller är det jag som har drömt att hon...
Nej, men precis. Mm. Hon lät lite negativ kring konjunkturen där. Och det blev man ju inte glad över att höra från någon i hennes position. Hon har varit ganska aktiv sedan hon tillträdde i liksom sina uttalanden. Dels för att de är på G med den här översynen och hon vill ha en klimatfrågor i det. Så det har hon pratat mycket om. Hon har också pratat mycket om, ganska öppet, om de här bråken i ECB och att man måste kunna tolerera att folk har olika åsikter inom centralbanken och sådär. Men sen har hon också låtit ganska negativt i konjunkturen, och det är ju förståeligt. Det ser ju inte jätteljust ut liksom.
Och samtidigt hon sa att, det liksom, att penningpolitiken inte riktigt kan hjälpa det här, utan att finanspolitiken måste dra sitt last till stråt. Var det inte det hon sa lite grann?
Jo, precis. Det har ju ECB bett om i liksom flera års tid, att nu måste ni liksom börja spendera lite pengar. Sen finns det i för sig, det har dykt upp lite av en diskussion kring det där. Ja, men hur mycket kan finanspolitiken egentligen göra? Där kan jag tipsa om vår andra podd, Makrorådet. Det senaste avsnittet där så är det Andreas Wallström från Swedbank och vår gamla kollega Johanna Jansson som är med. De pratar lite om det. Så det kan man lyssna på om man vill höra lite mer resonemang kring, ja, men hur mycket finns egentligen att hämta där? Hur stor effekt kan det ha? Liksom? Så det ska bli väldigt intressant att titta på. Och sen, jag hatar att behöva ta upp det, men Brexit, det är val i Storbritannien. Och det kommer verkligen så här staka ut banan de kommande månaderna, kanske de kommande åren till och med. Just nu ser det ut som att Tories, regeringspartiet som sitter nu, det konservativa partiet, kommer få en majoritet igen. Det är lite svårt att veta. De har ett lite komplicerat valsystem. Så det är svårare att bena ut exakt hur det kommer landa. Men ska man lägga pengar på någonting?
Och framförallt så missade, jag vet inte om de har rättat till det, men de missade faktiskt själva Brexit-valet här. Det har ju gått några år nu, men där missade ju opinionsinstituten helt egentligen. Och även Skottland var...
Ja, man har lite dålig historik kan man ju säga. Ja. Och då är det dessutom vanliga folkomröstningar som borde vara lite lättare att hantera än de här komplicerade. Du måste kolla på varje valkrets och sådär. Ja. Så jag skulle inte börja fira på förhand. Det känns lite som att Boris Johnson, premiärministern, kanske har gjort det nu. Men sätter man pengar på någonting så är det väl att han ska vinna. Och då blir det med största sannolikhet hans utträdesavtal som kom här under hösten som gäller. Och då ska man ju, tyvärr måste jag ju då meddela att så här, Brexit är liksom inte slut bara för det. För då ska man gå in i den här övergångsperioden där man fortfarande i princip följer EU:s regler och ska förhandla om ett frihandelsavtal. Nu vill britterna vara klara med det till nästa årsskifte. Det vågar jag säga med typ 100% säkerhet att de inte kommer vara. Då kommer man förlänga det. Så vi tittar fortfarande på liksom åratal av förhandlingar om Brexit framför oss. Men vi kanske åtminstone kan stänga det första kapitlet här i början av året. Om de nu vinner valet. Det får vi se.
Ja. Så det låter som du har att göra nästa vecka, Felicia. Från min front så är det väl inte så där jättemycket. Men å andra sidan så är det bara ett par veckor kvar till, 3 veckor kvar till nyår här. Och just december brukar vara en ganska aktiv månad för att closa olika företagsaffärer och sånt där. Så vi får se om det kan dyka upp någon. Vi hade ju ett par bud här för ett par veckor som på Swedol och lite annat. Det är möjligt att det kan göra sånt där eller någon större affär innan nyår. Det brukar alltid dyka upp något spännande. Det var extra spännande, men det är väl 2 år sedan när Gardell sålde sina Volvo-aktier till Geely här. Det kom precis så där under precis innan jul, vill jag minnas. Så det kan man väl också hålla ögonen öppna på, tror jag.
Ja. Ja, men det kanske är dags att ta helg där då.
Ja, det tycker jag. Du har redan gjort reklam för Makrorådet, men det kanske finns andra poddar som vi har också borde lansera.
Ja, en som jag faktiskt har sparat till att lyssna på själv nu i helgen är Smarta pengar, den här podden om privatekonomi med Hans Bolander och Jenny Pettersson. De jag har gjort ett avsnitt om pensionssparande och jag har börjat inse att det där kanske är dags att tänka på snart, så jag ska lyssna på det och lägga upp en plan. Och annars så har vi ju Digitalpodden från vår digitalredaktion, och så har vi Förnuft och känsla som är den här ledarskapspodden som Caroline Åkerlund gör. Och sen så har vi också Morgonkoll varje morgon och Ekonomistudion som kommer som podd också, förutom att komma som tv-program. Jag vet inte om jag glömmer någon nu.
Nej, men det är fullt upp och sen lite lussebak och glögg på det, så är helgen är fullbokad.
Ja, men då så. Då får man önska trevlig helg.
Ja, detsamma. Ha det bra och ha det bra, ni lyssnare, och ha en skön helg. Tack så mycket.
Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fällman.
Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordrad på jobbet, men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord.
Var du än är och vad du än gör, så kan din dag alldeles strax bli lite hetare. För nu är Spicy Chicken McNuggets äntligen tillbaka på McDonald's. En riktigt het comeback för alla som har längtat.